Hej!
Hej!
Hej, hej!
Nytt avsnitt av 100 nyanser av grönt, avsnitt 105. Välkomna! Idag är vi Axel Nathorsbös, Theresia Kjolström och jag, Josefin Tuvesson. Och så har vi en gäst. Vem då?
Hej, hej! Viktor Hultman heter jag. Jag jobbar som produktägare på Avanza.
Just det, i samma team som Axel.
Ja, precis. Ja,
kul att du är här.
Mm, tack, jag känner mig ärad.
Ja,
det är vår första gäst.
Mm. Ja, det är stort. Du, vad är en produktägare för något? Vad gör de?
Ja, det är en bra fråga. Jag känner fortfarande, tror jag, efter att ha jobbat säkert 5 år som produktägare, att jag har lite svårt att förklara om man är på fest eller någonting och träffar personer som man ska förklara vad man sysslar med, så är det väldigt svårt, tycker jag.
Du har ingen hiss pitch?
Nej.
Välkommen till klubben.
Jag tänker också det.
Vi då?
Jag brukar nog ta genvägen, om jag tänker efter hur jag brukar göra, så brukar jag nog ta genvägen och typ säga projektledare. Eller,
okay.
Ja, men jag vet. Men,
för då går väl andra produktägare i taket lite grann?
Ja, antagligen. Mm. Mm. Men för att om man inte är superintresserad och vill ha en lång debatt över en ingående grejer, så tycker jag ändå det funkar hyfsat.
Ja. Ja. Just det, om man vill ha träff på flörten.
Så. Ja, exakt. men här tänker jag att vi kan brodera ut lite mer,
ja,
eller hur?
Precis, ja, absolut. Mm. Vad är viktigt, tycker du, som, eller vad för dig? Vad är viktiga egenskaper då, om man tar från den vinkeln istället?
Ja,
som produktägare, eller som alltså, produktägare.
Det är väl det som gör det lite svårt att förklara exakt, att definiera typ för sig själv ens vad det innebär, vad rollen innebär. Att man har så väldigt många roller i produktägaruppdraget. Och man ska väl anpassa sig lite efter teamets behov och teamets komposition. Och sen tycker jag också att det varierar väldigt mycket beroende på vilken typ av organisation och vilken typ av företagskultur man har. Ja. Jag har varit i organisationer där det har varit nästan alltså projektledning så. Men
just det, men var du konsult? För du har inte jobbat på Avanza jättelänge.
Nej, jag har jobbat i ett år ungefär. Ja. Men dessförinnan så har jag jobbat som produktägare anställd på. Alltid anställd på företaget. Okay. Okay. Det tycker jag nog nästan är ett krav egentligen. Eller jag tycker att det är en väldigt viktig del att man har en långsiktig ambition med sitt produktägande på ett, på ett bolag.
Just det. Det skulle vi kunna prata mer om.
Ja. Jag skulle ändå vilja vara lite tydlig med vad kort vad en produktägare gör. Mm. Om det är någon som kanske lyssnar och inte vet.
Mm. Alltså det man, jag tänker så här i alla fall, att det man brukar kanske starkt förknippa med en produktägare är prioritering. Mm. Det kanske kommer vara lite av en röd tråd här idag, tänker jag också.
Mm.
Prioritering är väl något av det viktigaste som man håller på med som produktägare. Alltså i ett team så försöker man sätta någon typ av riktning och bestämma lite när man ska jobba med saker och vad man ska jobba med.
Mm.
Och lite omfattning sådär. Mm. Det är väl en väldigt central del, skulle jag säga.
Mm. Just det. Sen har ju ni, om man jämför med övriga medlemmar i teamet, så har väl ni typiskt liksom affärsperspektivet som skiljer ganska tydligt mot våra andras vad heter det?
Ansvarsområden.
Ja, men precis.
Det där tycker jag är rätt spännande egentligen, med hur, alltså hur produktägarrollen och egentligen alla andra roller i ett agilt team utvecklas med utvecklas egentligen, vad ska man säga, med trender. Alltså när man går mer mot korsfunktionellt, vad det innebär för en produktägarroll, det tycker jag är jättespännande. Just att man kanske som del av ett team, en utvecklare eller sådär, att man också kanske förväntar sig att lära sig domänkunskap och ta ansvar för affärsutveckling till viss del, mer i alla fall än tidigare.
Mm, ja.
Så det är ganska spännande hur produktägarrollen egentligen utvecklas med agil utveckling, skulle jag säga.
Ja. Mm. För nu på Avanza så har ju det blivit en större del av produktägarrollen, att man också har affärsansvar i större utsträckning.
Ja. Mm. Ja, men det är väl också en viktig del att ha koll på omvärld och vara lite, om man tänker sig teamet som en sluten grupp, så är det väl ändå produktägarens ansvar lite att ha spröt utanför teamet och ha,
just det.
Ja, man brukar ju nämna stakeholders ofta, ha kontakt med både interna stakeholders, andra team och intressenter på företaget som har idéer och vill få saker gjorda och sådär. Men också externa stakeholders form av kunder. Så ha väldigt hög kundkännedom tycker jag också är produktägarens liksom, på kravlistan.
Just det.
På produktägaren.
Och där går ju våra roller ihop väldigt mycket.
Ja,
kan man säga.
Ja precis. Ja. Och så här, jag tänker också att man brukar prata om att produktägaren har affärsperspektivet och UX:en kanske har användarperspektivet. Då, men det är också så här har ju vi, vår strategi är väldigt mycket att gör vi bra grejer för våra kunder och våra användare så är det bra för affären också. Så att för oss, jag och Viktor som jobbar tillsammans mycket, så känns det inte som att det behöver skilja sig så himla mycket.
Nej, liksom. Vi behöver inte göra
det. Men det är väl
det.
Mer
men det kan man göra det på andra ställen.
Tänker jag. Att vad ska man göra i vilken ordning? Att det kan vara något som är viktigare att komma ut på marknaden i tid. Eller jag vet inte.
Jag tänker att UX och produktägarskap går ihop varandra som vi säger egentligen. På väldigt många delar. Men sen så kan man kanske också behöva ta en roll som man liksom har för att skapa, vad ska man säga, dynamik eller liksom att man har, jag har mina uppdrag som produktägare och du har dina uppdrag som UX-are fast vi egentligen utför dem väldigt mycket tillsammans så där. Så kan man ändå ha i bakhuvudet, ska man alltid ha kanske att jag ska utmana omfattningen på saker som vi designar och bygger och Axel, du kanske ska liksom kämpa emot mig när jag försöker vara för snål och begränsa tid som du känner går utanför kundnytta och sådär.
Just det. Det är att man får ta på sig den hatten då för att någon ska göra det liksom.
Just det. Och då tänker jag på så här, det måste vara ganska viktigt att vara en bra så här, people person.
Ja, men det tror jag är jätteviktigt.
Man ska tycka att det är kul med människor och grupper och den grejen.
Ja. Och det är väl en annan också viktig aspekt just med alltså representation, att man är bekväm att ta ansvar och representera teamet som man är en del av.
Just det.
Måste man inte förhandla en del också? Tänker jag. Alltså så här,
med
teamet, med folk utanför teamet som vill, alltså många som vill olika saker och man måste så här, dels liksom behålla sin integritet och köra på det som man trodde var prion från början, men också så här, vara lyhörd för om någon annan kommer med input. Alltså det känns som att det blir mycket sånt.
Ja, men det är ju rätt mycket diplomati skulle jag säga. Ja. Alltså man lär sig nog forma sina vad ska man säga, forma uppfattningar och ta in väldigt mycket intryck från övriga man jobbar med och från stakeholders runt om en för att ta det bästa beslutet. Alltså, det tycker jag är också väldigt viktigt för om man ska lyckas eller inte som produktägare, att man inte är någon typ av diktatorledare som tror att man har allsmäktig makt och ska prioritera hit och dit. Det är liksom inte det som gör dels ett bra team och inte det som heller gör en bra produkt, för det är liksom de samlade uppfattningarna och som gör att man tar bra beslut i teamet.
Just det, man måste vara en så här modern ledare liksom. Stark men ödmjuk och inkännande och diplomatisk.
Precis.
Ja, det är den bästa egenskapen.
Du är väldigt bra på, Viktor.
Ja, just det, kvartalets medarbetare.
En bra ledare på det sättet.
Tack.
Men vad tycker du kan vara svårt som produktägare när det är lite jobbigt?
Ja, men det är nog egentligen en annan viktig grej är väl att man, som sagt, i och med att man är lite kontaktpunkt utanför teamet, så blir det ju också att man blir och ska vara, tycker jag, kanalen in till teamet. Så det är mitt uppdrag att skydda teamet från kaos, att skydda teamet från allt för mycket input som inte skapar fokus helt enkelt. Och där kan man ju vara tidvis väldigt hårt ansatt så där. Alltså det kan ju vara, det behöver inte vara några, vad ska man säga, konflikter eller så där, men just att det kan vara väldigt mycket som gör det svårt att själv känna vart man just nu fokuserar. Att dels har man sitt engagemang och sitt vardagliga jobb hos teamet där man ju vill vara och ska vara så mycket som möjligt. Men samtidigt så måste man också ha kontakt med folk som är intresserade av vad man gör och vill påverka vad man gör och har jättebra idéer.
Mm.
Så där kan det ju bli mycket att liksom hantera helt enkelt. Det. Mm. Så det är väl det är en tydlig utmaning tycker jag.
Jag tänkte du säga något?
Men är inte prioriteringen jobbig också? Kan inte den vara...
Jo, absolut. Alltså, när jag tänker på prioritering så tänker jag väl ofta att... Alltså, där tycker jag att det svåra är en avvägning mellan att göra vettiga saker som man liksom kan veta om att de här är, det vi jobbar på just nu är vettigt och värdeskapande versus att försöka ta reda på vad som är optimalt värdefullt.
Mm.
Och hur mycket man måste veta för att faktiskt ta ett beslut om att men det här ska vi jobba på. Och sådär.
Mm.
För det är ju just det där med att utforska är ju en stor del också av teamets uppdrag. Men prioritering är kul. Alltså just det där med, jag tycker att man ska försöka göra prioriteringar såklart med teamet som med teamet delaktigt så.
Ja.
Mm. Så att annars får man inte varken bra förankring eller bra förståelse och man tar inte bra prioriteringar själv som produktägare helt enkelt.
Nej.
Jag har tänkt på en grej. Det är kanske lite närsläktat till det här, men till skillnad på våra roller eller som kanske är ett potentiellt problem för er, tänker jag att vi som jobbar med UX sitter ju väldigt mycket ofta med liksom tjänsterna, produkterna och gränssnitten och får en väldigt liksom djup kunskap om det, eller så här, man får nästan intuition för grejerna man håller på med. Som kommer av att man sitter med det väldigt mycket. Liksom. Och jag tänker att det måste vara mycket svårare för er att få samma förståelse för det vi faktiskt jobbar med. Men samtidigt så är det ni som ska ta de svåraste besluten på något vis. Jag vet inte. Ni ska vara med i dem.
Jag tänker att man är högst ansvarig i teamet för besluten som tas. Och där är väl lite olika hur man jobbar antar jag, men jag vill ha så pass mycket hjälp av mitt team som möjligt. Det tror jag det blir bäst.
Just det, precis. Man måste kunna lita på.
Ja, men det där är ju spännande. För just det där kring att känna sin kunde tycker jag är superviktigt för en produktägare. Och det är något sånt som jag känner att jag liksom har inte lagt tillräckligt mycket tid på. Att vara med på varenda användningstest tycker jag egentligen man ska vara som produktägare.
Mm.
Kommer jag sa Axel att jag hade för ambition för någon månad sedan, men det har inte blivit så. Nej. Så det är en sån sak som jag tror att man kanske prioriterar bort som produktägare som jag inte tycker att man borde egentligen.
Nej. Just det. Vi tänkte att vi skulle prata lite om så här också, för vi har väl konstaterat att våra roller ändå går ihop ganska mycket ibland. Men så här, hur jobbar vi tillsammans och var skiljer vi oss åt? Liksom?
Precis, den kanske vi skulle ha börjat med, som inledde föregående. Ja, skitsamma, klipp bort det.
Men vad har ni, jag ställer en fråga tillbaka då. Vad har ni för liksom, erfarenheter och... bra och dåliga exempel på samarbetet med produktägare då?
Oj
ja.
Breda penseldrag här.
Verkligen.
Nej, men jag kan ju tycka att det är ju lättare ju bättre koll produktägaren har. Så, och om man jobbar med något komplext och som är knöligt att sätta sig in i, så kan det ju vara en det kan ju bli en frustration i det liksom, hur ska jag förklara det här, att produktägaren behöver ha kunskap som man sitter på själv, vågar inte ta beslut utifrån vad jag säger utan behöver förstå själv, men det är så pass komplext så att det går inte att få den kunskapen bara sådär på ett enkelt sätt. Nu blev det här jävligt krångligt kanske. Men,
kunskapsöverföringen.
Ja, precis. Att den kan vara lite lurig, tycker jag.
Mm.
Precis, så kan man säga.
Men du sa någonting häromdagen när vi pratade lite om det här, Jossan, om att, så här, att det är ju, helst av allt så vill man nästan att man parar ihop sig ganska mycket med produktägaren som UX-designer, tycker jag. Att man så här, jobbar väldigt tätt ihop. Kanske tätast ihop. Teamet ska jobba tätt ihop i sin helhet såklart, men att de två rollerna måste verkligen, man måste dela väldigt mycket information mellan varandra, tycker jag. För att, om man tar den definitionen att så här, användarperspektivet och affärsperspektivet är ju så otroligt tätt ihopkopplat och viktigt.
Ja, precis. Och något som jag tycker är skönt med produktägaren att sitta nära och just samarbeta nära med produktägaren är att den ofta har ganska bra koll på lite allt möjligt som man behöver veta när man sitter och jobbar. Det är också värdefullt. Så det är bra att sitta bredvid varandra så rent fysiskt. Ja.
Och sen så tycker jag det så här, där man ofta, om det är någonstans man hamnar i kläm, så är det väl mycket så här prioriteringar. Alltså att vi har ju inte alltid samma prioriteringar. Om produktägarens då ansvar är på något sätt att vi rör oss framåt hela tiden och får ut saker snabbt och i tid och sådär, och vi ibland kanske tycker att vi kan göra det här lite bättre om vi bara får lite mer tid liksom, där kan man ju hamna i kläm med varandra.
Ja, nödvändig kläm. Alltså, ja, det är absolut superkonstruktivt just den. Alltså det tycker jag verkligen att man måste våga vara, våga ha på sig de här hattarna på riktigt och våga vara lite, det ska inte vara någon destruktiv konflikt sådär, men ändå att man ska utmana varandra väldigt, väldigt öppet och tydligt sådär, att som grund för diskussioner för att forma prioriteringar helt enkelt. Men det är nog bra ändå att utgå från sina roller för att alltid komma ihåg att man ska ha de hattarna.
Ja, men för vi kan ju tendera att fastna i att vi vill göra det bättre och bättre och bättre hela tiden. Man testar och så upptäcker man lite problem och så vill man förbättra och så vill man testa den igen och så upptäcker man nya och så kan man hålla på så där i en evig loop på något vis. Jag tänkt på det en del inför den här podden, tycker jag, att det ofta blir inte någon allvarlig, men ändå en liten motsättning där, att man vill göra mer och produktägaren vill ha ut. Men att om jag ser på mig själv så här, så är det ganska bra ofta att pausa efter ett tag, för att man tappar liksom distans till detaljerna. Det är som så här, man bygger hus typ, så blir varenda krok skitviktig. Det blir liksom, det är lika viktigt som vilket typ golv man ska ha i hela huset. Så man kan liksom inte. Och så blir det med våra digitala gränssnitt också, att det är bra att få en paus så att man fattar vad som faktiskt är viktigt och inte lika viktigt.
Och då är det väl produktägarens uppgift lite att säga så här, stopp.
Ja.
Vi behöver inte nya krokar.
Nej, men lite så, ja.
I vårt hus. Men jag tänkte också på mitt samarbete med produktägaren i mitt team, att vi samarbetar mycket så här kring att samla insikter när vi ska liksom göra ett nytt projekt. Han med liksom det affärsmässiga och liksom vad vi tjänar på och liksom vad som köps mest av och lite så. Och gör mycket så här från kundinsikter och kanske användning och så, Google Analytics. Och sen så är det en gemensam grej när vi kör så här effektkartläggning, typ vad, när man ska prioritera sitt scope, typ, vad det är man ska göra. Det är ju väldigt mycket, det tycker jag är någonting som, det är inte helt givet om det är produktägaren som ska hålla i en sån liksom övning. Nej, just det. Eller UX-aren. Utan där gör vi det ganska mycket tillsammans och båda liksom ansvarar för att det blir tillräckligt prioriterat, men också tillräckligt liksom, antingen öppet för att testa och lära sig mer, liksom som i vårt jobb, eller att tillräckligt bra upplevelse för att det ska liksom ge värde överhuvudtaget. Så där går det ihop ganska mycket, tycker jag, i början.
Och det länkar väl in lite till lean-tänket med att inte bli för fast i att sitta och tycka saker själv, utan att faktiskt släppa ut saker och sen ta beslut när man faktiskt får riktig användarfeedback, huruvida det är någonting som man ska fortsätta med eller inte. Sådär.
Men det är ju det där som är så svårt. När vet man om det är tillräckligt bra för att få bra input?
Precis. Exakt, det är precis det. Det är det svåraste.
Typ.
Vi kanske tar oss in lite på nästa ämne.
Ja, exakt.
Får jag bara flika in med en grej till som jag skulle vilja säga på den här punkten? Nej, men jag tycker att sen jag började på Avanza så har ju PO-rollen blivit något annat för mig. Alltså, jag var ju konsult innan och då var det ju produktägaren liksom anställd ofta av kunden. Så. Eller den jobbade hos kunden.
Mm.
Och det då var det ju mest en kamp för att få dem att prioritera. Typ. Och man fick hålla dem jättemycket i handen. Och det enklaste var om de bara litade 100% på oss och vi tog alla beslut.
Mm.
Men som de stod bakom ungefär så.
Ja.
Medan nu här på Avanza så är PO-rollen någonting mycket bredare som man faktiskt, där det blir ett samarbete.
Mm.
Som också bidrar till skillnad från vad det gjorde då.
Mm. Just det.
Förr.
Mm. Mm. Långsiktighet både från produktägares och från UX-ares håll känns ju som en väldigt positiv grej.
Ja.
Mm. Absolut.
Så, får jag gå vidare nu?
Ja, ja, ja.
Okay, jag tänkte läsa upp tre definitioner som jag har hittat av typ MVPs och varianter av den.
Just det, för nu ska vi prata om MVP.
Ja. Precis, det var det jag försökte innan du hittade din lilla grej. Och MVP står ju för Minimum Viable Product. Och liksom originala definitionen är väl en produkt med precis så få features som krävs för att leverera ett värde till kunder. Och att man ska kunna lära sig mer då för framtida produktutveckling. Typ.
Mm.
Bra. Får jag bara säga att jag slog upp bara viable. Vad är översättningen? Engelska till svenska, Google Translate. Och den sa så här, genomförbar, livskraftig.
Ja, livskraftig.
Den minsta livskraftiga.
Ja.
Viable.
Men typ det minsta man kan göra för att leverera värde och lära sig mer. Typ. Det är väl den första.
Ja.
Sen läste jag Lean UX här för ett tag sedan, den här boken. Och då hade de en annan definition som var det minsta man kan göra för att lära sig om ens hypotes är korrekt.
Ja.
Så då behöver man egentligen inte leverera ett värde ens, utan man behöver bara bygga någonting som man kan lära sig mer av.
För att se. Det är något annat.
Mm.
Eller? Men de definierar det som sin MVP. Och då ett exempel på den är att istället för att göra ett newsletter så var det några som hade en knapp som man kunde anmäla sig till newsletter.
Mm.
Och om det var tillräckligt många som anmälde sig så liksom gjorde man det.
Mm.
Och sen finns det en till definition som är minimum lovable products. Och det är då kommer lite från UX och design-hållet faktiskt. Där man anser att när man gör en MVP så investerar man liksom för lite tid på själva upplevelsen, utan man bara pangar ut features och då failar liksom produkten bara därför. Och det här är extra viktigt då om man är i en konkurrensutsatt bransch. Typ.
Ja, men det där tycker jag, det är ju spot on vad som är så svårt tycker jag med MVP. Att det är så läskigt att släppa ut grejer som kanske är för små så att de bara därför blir för dåliga och skapar massa badwill liksom, eller massa skadar.
Exakt. Låt mig definiera.
Mm. Ja,
och då är det också viktigare att göra en sak riktigt bra. Och att det är viktigare att bygga en produkt som en liten andel kunder älskar istället för någonting som ganska många kunder smågillar.
Mm.
Typ.
Mm.
Ja, men det kräver ju jättemycket mod.
Ja, exakt. För då kan man ju göra någonting väldigt, väldigt bra som måste skrota också.
Mm.
Vilka, när ni har hört om
men vad då en liten grupp? Hur man måste ju ändå utgå från liksom det som ger mest bang.
Mm.
Eller?
Men det här var väl att man ska hitta liksom en feature och liksom göra den jättebra.
Mm.
Först.
Ja,
den här minimum lovable product.
Mm. Då borde det finnas en MVP på en minimum lovable product.
Men precis, för att en MVP, man måste väl inte släppa ut en MVP till kunder. Det är väl bara att man har byggt det. Eller? Måste det är det inte en MVP om den inte har gått ut?
Jag tänker det beror på vilken av definitionerna vi snackar om, men
nu kan vi snacka lite fritt.
Ja. Det är väl inte de här tre finns förrän den har gått ut kanske i det här, eller? Liksom då är det väl en prototyp eller?
Ja, jag tänker också det, att hela grejen med en MVP är väl liksom att det är det man släpper.
Mm.
Ja, men för vi lyssnade ju på, eller Ape Group har ju en podd eller har haft i alla fall, som snackar om UX och design, och där pratar de om MVP i ett avsnitt.
Mm.
Och de hävdade ju, nu får jag be om ursäkt om det inte stämmer riktigt här, om det är någon som jobbar där. men att MVP är liksom steg ett. Och sen sen liksom steg två är en beta som man släpper ut till kunder. Men då har man liksom samlat på tillräckligt med funktionalitet för att kunna släppa det till kunderna, mm. så att säga. Och sen fyller man på, så länge man fyller på med funktionalitet så är det en beta. Mm. Och sen, sen gör man liksom en lansering när man har full funktionalitet. Mm. Ish.
Ah.
Men jag tänker att det är det här, här förvirringen ligger i begreppen någonstans. Exakt. Att den första är ju en produkt. Det är ju så här, nu ska vi göra en karttjänst. Då gör man så här minsta karttjänsten som man kan släppa och ändå tycka att det är en bra grej.
Ja.
Men den andra är typ så här, nu har vi en karttjänst och så ska vi bygga in satellitvyer i den.
Mm.
Då gör vi en, jag skulle snarare kalla det för ett experiment. Typ. Då gör vi så här minsta lilla grejen som kan, vi kan lära oss om satellitvyer är en bra idé i det här. Alltså att, ja, att de används sig på liksom olika sätt.
Det ena är utforska mer. Mm. Och ja, andra är liksom produkten när man faktiskt bygger.
Ja. Ja, det, det beror på som alltid.
Ja, och att den andra funkar bättre när man jobbar med en ny beståndsdel av någonting befintligt. Och den första är så här, man måste ändå ha, eller det kanske är den tredje också. Det är svårt att hålla reda på dem. Men så här, minimum lovable product är väl också någonting man, så här, om man ska få ut något som faktiskt folk kommer gilla, så är det också en produkt att älska. Ja, precis.
Mm. Just den differentieringen mellan lovable och viable tänker jag också kan ha kommit ifrån att, ja, lite kritik på att, från att man kanske är lite för snål, eller vad man ska säga, att man försöker bygga lite för
lättviktiga. Släppa för lite.
Ja, alltså att man inte har tillräckligt mycket fokus på nyttan.
Ja, precis. Man släpper bara en knapp. Liksom. Mm. Men, ja.
I exemplet, och ja, de hade dåligt, ett exempel på en bild med en så här torr sockerkaka för att se om folk gillar kakor. Och det var MVP ändå. Och sen så som M, och så är det ett hjärta P när man pratar om minimal lovable product. Då var det liksom en cupcake med Cookie Monster på, och den var så här jättespejsad. Då hade man liksom gjort någonting som någon skulle reagera på och vilja köpa.
Mm.
Inte bara när man väl smakar på den så var den ganska god. Typ.
Mm.
Det var deras lilla metafor. och, men jag kan liksom, jag tycker att det är väl superolika, men jag, det jag tycker att det är lite jobbigt att, varför kan man inte komma på nya begrepp när man ändrar ett begrepp?
Mm, ja.
Ja, men så här, MVP, kan inte det få vara den här första minsta produkten som levererar ett värde och som man lär sig mer? Kan inte det få vara det?
Mm. Men vad är det att leverera ett värde då? Det är ju också, känns det som att vi inte riktigt tala samma språk alltid.
Nej, eller vad menar du?
Ja, men att en delmängd av en tjänst till exempel som inte har något egenvärde utan bara är värt något ihop med de andra funktionerna i tjänsten, så att säga. Kan det vara en MVP?
Mm.
Liksom, för kunden så är det helt så här, ja, men kunden kan ju testa och använda och man kan se att det här funkar bra och det här finns ett stort behov för det här, men det går liksom inte att använda utan de andra grejerna.
Nej.
Då är det ju meningslöst tills de andra grejerna finns.
Ja, man skulle ju kunna tänka sig också att, alltså, att det ligger något värde i, man skulle kunna släppa en produkt som typ inte funkar, men att det ger ett värde i form av att man adderar en känsla eller innovation, att vi släpper nya saker eller att vi utforskar. Det skulle man ju kunna se som ett värde egentligen.
Ja.
Mm.
Om man vill.
Just det, men då är det mer, ja, men precis, då handlar det mer om att testa en hypotes.
Ja, men jag tänker som en beta till exempel. Men, ja. Den kan man ju ändå, tycker jag, hävda ger värde, även fast den kanske inte funktionellt är 100% i.
Mm. Men det är rätt många så här, som nya tjänster som, där de håller på och bygger någonting och så lägger de upp en så här landningssida där det är så här, någon smart copy och någon fin bild och så ett så här, sign up for om du vill veta mer om det här när det kommer. Mm. Liksom. Det tänker jag, det skulle vissa kanske kalla för en MVP då.
Ja, exakt.
För att då har man så här, om man märker att den där copyn genererat ett intresse och jättemånga signar upp sig, då vet man att man är något på spåret utan att egentligen ha gjort en produkt.
Precis. Men då har man inte, så är det till exempel.
Ja, precis. Mm. Men då, alltså, jag tycker att det är lite svårt att kalla det för att man har skapat ett värde då.
Exakt.
För det är inget värde, det är bara ett intresse.
Precis.
Liksom.
Ja.
Och det är det Linux säger att man inte behöver göra då, utan det minsta man behöver göra för att lära sig mer.
Mm.
Men, då
men det är en annan grej.
Jag håller med dig att det där gör man innan.
Ja.
Man bara, ja, det finns ett intresse för det här. Vi gör en MVP.
Mm.
Så att vi kan se, eller vi har liksom bra insikter kring att det finns en efterfrågan på den här grejen.
Mm.
Och då vill vi göra det. Och då gör vi en MVP med det minsta vi behöver liksom ha för att någon ska få det där värdet som de efterfrågade när de tryckte på knappen.
Mm.
Mm. Ja, men jag tycker ändå att det är en vettig, oavsett definition kanske, så tycker jag att det är ett rätt bra begrepp att kunna faktiskt diskutera kring i ett team.
Mm.
Att man, jag brukar ofta tänka att så här, vi ska aldrig hålla kundvärde gisslan. Liksom att vi måste ständigt utmana oss att är det någonting som vi sitter och håller här nu på som vi faktiskt kan ge till användarna och de blir glada av det eller att de kan göra någonting med det.
Mm. Och så ska man väl ofta, tänker jag, också vara lite modigare än vad man tror.
Mm.
Så,
ja, antagligen.
Försöka ta bort ängsligheten.
Mm. Ja, ska vi gå vidare? Det där MVP är ju någonting man gör liksom när man börjar utveckla en produkt. Men när är man färdig? Fråga, när är man färdig med en produkt? Är man någonsin det?
Ja, men precis. Det där, man kan ju, tycker jag, det är jobbigt att tänka att man aldrig blir färdig. Det är skönt att bli färdig med grejer. Men lite i som vi, det vi, allt vi säger nu och som vi försöker jobba liksom, lean och lära oss mer och lära oss mer. Det är ju på något vis samma sak som att man aldrig är färdig på något sätt. Ja, och det tycker jag är så här lite jobbigt. Det är skönt och det var det bästa med att vara konsult, att man kunde säga tack och hej, gå till nästa.
Ja, precis.
Jag tänker att man kan bestämma sig för att vara färdig. Pengarna tar slut eller motivationen tar slut eller man helt enkelt bestämmer sig för att man är trött på det och går vidare.
Mm.
Alltså som, jag tror att det kan finnas ett jag kan tänka att det finns ett egenvärde i för teamets välmående och motivation att man faktiskt sätter ner foten någon gång och väljer att lämna någonting. Sen så säger inte det att man kanske inte återkommer till det för att man hittar saker när användare faktiskt har någonting i händerna eller sådär. Men det tror jag ändå kan vara något som är viktigt ur så här, motivationssynpunkt, så man inte bara tragglar i ett team vecka efter vecka efter vecka och ser inget slut.
Men det kan ju vara olika för olika teammedlemmar, tänker jag. Någon kanske tycker att det här, vi UX-er kanske tänker så här, vi är inte färdiga. Vi, just det här, man kommer aldrig till, vad heter det?
Andra, fas 2.
Fas 2. Mm. Att vi blev lovade de här liksom övergångarna och att det här ska bli bra.
Ja.
Och så har utvecklarna helt ledsnat. Liksom.
Mm.
Det kan ju hända.
Ja.
Eller att produktägarna inte tycker att det är viktigt nog.
Ja.
Mm.
Oavsett, det kan ju och händer ju absolut. Då tänker jag att man i teamet bara måste vara så pass transparent och ska man säga, ödmjuka och prata ihop sig kring varför man känner som man känner och försöka se, kanske backa tillbaka allihopa oavsett vad man har för inställning och se kanske från bolagets eller företagets perspektiv lite utifrån sett vad makes sense just nu.
Ja, förhoppningsvis har man ju haft en bra uppstart där man definierade vad man hade för mål med det här och så får man ju typ gå tillbaka till det och säga så här, tror vi att vi, alltså så att alla är med på liksom den strategiska biten i varför vi slutar nu eller varför vi fortsätter och så här. Men vi hade ju en, jag tänker så här, att produkt, jag håller med om att det är ju väldigt skönt att bli klar med saker och där är ju produktägaren väldigt viktig i teamet, tänker jag, att liksom göra den definitionen och så här. Och vi hade ju en period när vi var lite utan dig, Viktor, för du höll på med andra grejer och så där, utanför teamet när vi jobbade på ett projekt, och då så här, vi märkte ju jättefort hur alla liksom, designers, utvecklare, testare, alla som jobbar i teamet började så här, lägga till grejer och skruva på det och så här, det höll på att bli någonting helt annat än vi hade tänkt att det skulle vara från början, och det blev inte, vi kom inte riktigt, eller vi kom ju framåt, men vi la på grejer på skåpet hela tiden. Och det är så här,
alltså, det
är ju kul för att saken kanske blir bättre, men det är också så skönt att bli klar liksom.
Ja, men jag tänker det hänger, eller det knyter an till det vi sa tidigare också, det här med att man tappar distans när man är mitt i det, att det kan vara bra att avsluta och tänka och titta på det efter en ganska lång stund, för då har man mycket fräschare ögon.
Ja, och det
kan
beror ju
bedöma det bättre.
Exakt. Ja. Och det, men det beror ju också lite på hur man är organiserad, tänker jag. Alltså våra team, vi har ganska mycket olika produkter och områden som vi jobbar med här på Avanza. Och liksom när man läser om de här lean-teamsen, typ på Spotify eller liksom andra, då äger de play-knappen. Då blir det är ett projekt som aldrig slutar, och det optimeras och det testas och det blir liksom...
Här fick man nästan lite ont i magen av. Den av det
Nej, men eller så här radiofunktionen, eller så man jobbar med en funktion. Och det gör ju inte vi. Hade vi gjort det hade vi också kunnat så här aldrig vara färdiga med orderläggningen, eller liksom bara optimera. Men då skulle det inte vara lika billigt att vara kund hos Avanza.
Nej, men det är väl en viktig grej just att man... Ja, men just det där med att zooma ut och försöka se en alternativ, ett alternativvärde, eller en, var man får ibland, tycker jag, försöka tänka på teamet som en kostnad faktiskt, att använder vi våra pengar på bästa sätt nu.
Ja, precis, och precis, se till alternativkostnaden i allt man inte gör.
Ja, men också så här, om det här grejen som vi tyckte var roligt, den här animationen, eller som roligt men också som vi tänker är väldigt viktig för produkten, den får ju också ställas i relation mot den här nästa område som vi skulle kunna jobba på, som är lika viktigt som det här området och som vi inte ens
fast liksom... Fast vi tycker ju inte att det alltid... Alltså vi tycker ju också att de här animationerna, de kan inte alltid stryka på foten, till exempel. Nej, eller de här små detaljerna som gör mycket för upplevelsen.
Ja, verkligen.
För det... Precis, för det gör de ofta. Mm. Jag tycker ofta att man sätter så här, man kallar det strösslet på produkten. Det som man liksom,
bara det.
Det man aldrig prioriterade in, för att liksom det var de stora funktionerna först. Och för att kunna ha någonting testbart. Och man kan ha något testbart, liksom användningstest utan animationerna eller så. Men just den här lilla grejen som gör, alltså det här delight... Det är ju oftast det som så här, ska vi ha en animation här eller ska vi liksom bygga en ny orderläggning som kommer konvertera bättre? När man sätter det så, det är klart att den nya orderläggningen ska konvertera bättre. Det var ett exempel. Men alltid gå före. Mm. För då sätter man liksom ett helt projekt emot de här små detaljerna. Men samtidigt tycker jag att de små detaljerna liksom, de är viktiga för upplevelsen. Ibland, i vissa produkter så är det liksom...
Ja, men en utvecklare i mitt team visade ett flöde på en sån här, ett sånt här KYC-flöde, alltså Know Your Customer. Massa frågor man måste svara på när man är kund i någon, hos någon finansiell aktör, som ofta är tråkiga frågor och jättemånga liksom, som man ska bara förbi det. Och i det här flödet så hade de gjort så att man fick en fråga i taget, och när man liksom svarade på frågan, de var på ett kort, då flög kortet iväg på ett animerat snyggt sätt, och det kändes så här snabbt och fräscht och skönt. Och bara det gjorde, han tyckte så här, kolla vilken härlig upplevelse som gick att göra med de små eller ganska enkla medlen på ett sånt supertort flöde i övrigt. Som man verkligen kan tycka att det är lätt att prioritera bort. Man bara vill gå vidare till att göra de där andra roliga sakerna.
Nu får du stå till
svar. Jag tänkte att det känns som ett lite föråldrat sätt att se på, ja, men det kopplar lite an tillbaka till, inte MVP kanske, men nästan, att om man har, dels kan man ju ha diskussionen utifrån olika initiativ, alltså jämföra det vi håller på med just nu med det som vi kanske skulle kunna hålla på med. Men jag tänker att om man har en vettig diskussion internt i teamet kring scopet från början eller löpande under tiden man gör någonting, så kan man ju också ha en rationell bedömning av vad som ingår i första scopet. Alltså jag tycker det känns, ja, som sagt, föråldrat att se allting som har med färg och form att göra, att det känns som att det ska komma sist, utan Om man är lite progressiv så kanske man kan välja att prioritera sådana saker framför en feature som man från början tyckte var. Så är det den man inte är säker på om man hinner eller inte.
Mm.
Så man, för det är ändå ganska så... Jag tycker att det finns risker i scope creep. Alltså att man, ja, man dels aldrig blir klar med någonting från ett motivationsperspektiv, men också att man sitter och håller på värde och att man inte riktigt... Man tappar begreppet om vad det här är faktiskt vi bygger. Så att ha tydliga mål och kanske liksom egenuppsatta interna deadlines, sånt kan ju hjälpa till. Och sen så när man väl börjar närma sig en deadline eller så får man ta den diskussionen, vad är faktiskt viktigast typ. Så får man väl ha lite, också lite respekt för varandras vad ska man säga, varandras kompetenser. Alltså att man har man ett välfungerande team så tror jag att man kan ge och ta liksom, och stå tillbaka när man känner att man litar på att någon annan faktiskt har en vettig argumentation. Ja, och så.
Just det.
Diplomatiskt, va?
Ja,
det är ju det låter som att det kan, alltså man kan ju försöka få in strösslet lite tidigare i processen.
Mm.
Kanske. Då kanske det har det gör man ju då indirekt på något sätt, att så här ska det här funka och se ut.
Och man säger ju aldrig så här, och vad, alltså varför har de lagt tid på det här nicea? Gud vad nice, det var ju så himla nice. Gud vad onödigt. Det säger man inte. Det är alltid bara, man är alltid glad. Liksom.
Ja. Varför ska ni hålla på kodgranska och refaktorera?
Nej, på engelska så kallas det ju delightful details.
Ja.
Tycker jag låter bättre än stress.
Ja, mycket bättre.
Säger lite mer vad det gör för användaren också.
Ja. Ja, fast det är också lite sådär blinkande ögonfransar.
Delightful. Men jag tycker delightful är ett härligt ord.
Ja. Det är våra utvecklare är ju också, nu lät det som att det är de som håller tillbaka. Ofta så vill ju de göra det här fina och roliga precis lika mycket som vi vill.
Ja.
Så det handlar ju bara om att tillsammans bestämma om det finns andra grejer som är viktigare. Liksom.
Mm. Ja, nej men precis. Och ännu viktigare då att inte göra det som sista grej när både de och vi är utmattade.
Ja, verkligen.
Ja, exakt.
Det är det. Att när man bygger en feature så gör man det rätt. Mm. Och sen så ser man om man har tid med nästa eller inte.
Mm. Precis, och det är väl MVP. Liksom. En MVP-princip.
Mm.
Att man gör lite, men det gör man riktigt bra.
Mm.
Det lilla.
Mm. Precis. Nu, det är ju faktiskt det här minimum lovable product.
Aha, just.
Okay. Också.
Ja. Och också att man kontinuerligt, vad ska man säga, stämmer av och uppdaterar ens planering eller ens initiala ingång i vad det här är för någonting man bygger, så att man hela tiden är beredd att ändra sig och stanna när som helst eller bara man kan argumentera för det. Så att jag tror att om man har en bra planering när man går in i någonting så underlättar det. Sen så kanske jag inte tycker att man ska spendera allt för mycket tid med att planera, men att ändå ha kontinuerliga snarare idéer om liksom delsteg eller sådär. Det kan nog hjälpa lite. Se det som klossar som man flyttar om. Så man vet vad som kommer sen faktiskt. Så man har någonting att jämföra med. Annars blir det svårt.
Just det, så att alla har någon bild av vilka klossar som ska bygga det här huset.
Ja.
Just det.
Mycket hus med dig.
Är det? Ja, idag var det hus. Bilar var det.
Bilar brukar det vara.
Precis. Jag tror inte att någon förstår något annars.
Bilar och hus.
Ja.
Konkret.
Ja.
Ja. Ska vi runda av? Eller har vi
låter det låter
lite lagom.
Delightful.
Tar vi fredag.
Ja. Kul att du var här, Victor.
Tack för att jag fick gästa lite.
Hej då!
Hej då!